when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
I avsnittet förekommer samtal som berör självmord. Om du eller någon du känner mår dåligt är det bra att ha någon att prata med. Det finns flera hjälplinjer och stödsajter som man kan vända sig till för att få hjälp och råd. Bland annat Mind, självmordslinjen, jourhavande präst eller jourhavande medmänniska.
Det här är ett samtal med Mikael Landén, professor i klinisk psykiatri. Mikael är verksam som överläkare i psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han disputerade på en avhandling om könsdysfori och har länge specialiserat sig på bipolär sjukdom. Vi talade om den stora ökningen som skedde under 2010-talet av barn som sökte vård för könsdysfori. Vad berodde det egentligen på? Och hur kommer den föreslagna lagändringen om rätten att byta juridiskt kön påverka, om alls, den utveckling vi har sett det senaste decenniet? Mikael, du har ju forskat på olika psykiatriska tillstånd hos människor under väldigt många år. Din specialitet är ju bipolär sjukdom, men du har också varit inne väldigt mycket på vård av könsdysfori. Och skildrat det här under en tid när rätt få har skrivit om det offentligt och skrivit om det kritiskt överhuvudtaget. När jag tittade lite grann, gick tillbaka i tiden, så såg jag att du såg att det fanns problem med att det skedde en väldigt kraftig ökning från väldigt stabila tal varje år till att det skedde en jättestor ökning. Hur kommer det sig att du observerade det här och hur kommer det sig att du uppmärksammade det? Vad tänkte du då? Och om du ser tillbaka på hela den här frågan, vad är dina tankar?
Ja, det finns faktiskt ett svar på den frågan, därför att det var en artikel som skrevs i Läkartidningen, kan det vara i 2019, som handlade om att det här att behandling, det var standardbehandling och det fanns god evidens och så vidare. Och då blev jag tillfrågad om att skriva en sån här, det kallas editorial, eller en liten kommentar till andra artiklar. Och då gjorde jag det, och då fick jag anledning att sätta mig in i detta ämnet lite igen. Jag hade skrivit en avhandling om det, men som du sa, jag har hållit på mest med bipolär sjukdom. Och då såg jag för första gången, jag var inte riktigt medveten om det, att antalet unga människor, och framförallt flickor då, som söker för könsdysfori hade ökat så dramatiskt. Och jag fick också anledning att lite titta på, är det verkligen så att det finns jättestarka studier som stödjer den här behandlingen? Och det tyckte jag inte att det gjorde. Det var ingen jättestor genomgång, det var ju bara att jag läste på lite grann. Så då skrev jag den där kommentaren att när man ser en sån här enorm ökning av ett specifikt tillstånd, då måste man ju fråga sig, vad är det som händer? Och det finns olika förklaringar. Det kan ju vara så att vi bara uppmärksammar det mer. Och det kan också vara så att tillståndet faktiskt ökar. Och om andra tillstånd så skulle öka, ADHD eller depression eller så, då måste vi fundera, ställa frågan, varför? För det är ju inte bra förstås att en diagnos ökar på det viset. Så det var någonstans där, och av det skälet. Och sen dess har jag blivit mer och mer inblandad i detta då, bland annat i SBU:s arbete. SBU är ju då en myndighet som utvärderar behandlingen, och då har jag en sakkunnig där.
Mm. Utifrån i den liksom allmänpolitiska sfären, då var hela den här frågan och ökningen, den tolkades rätt mycket som att nu har ett tabu fallit. Och när tabu faller, då på något sätt avslöjas den, på något sätt den sanna omfattningen av att det finns många personer som lider i det fördolda av könsdysfori, som av olika skäl, kanske för att de inte vet att det finns sådan vård, eller de har kanske känt att någonting är fel men de vet inte vad, och nu är det uppenbart att det är detta då, för att vården helt enkelt är mer omtalad, det är fler som gör det, och att det förklarar ökningen. För jag noterar också den här liksom 2000-procentiga ökningen, att det låter som en alltför enkel förklaring, det vill säga att det här var enbart att tabut föll och därför skedde en så dramatisk ökning. För ökningen verkar ju också ske främst, du får rätta mig om jag har fel här, men främst bland unga flickor. Vad tror du om den här tabuhypotesen som har på något sätt dominerat inom politiken? För kanske därför har man också inom politiken, både till vänster och höger, uppfattat som att ju mer man förenklar för exempelvis barn och tonåringar att få behandling för könsdysfori, ju mer frihetlig är politiken. Och motsatsen, det vill säga att försvåra eller vara försiktig eller till och med att sätta upp åldersgränser och så, det är att göra det svårare för den här patientgruppen. Mm. Därför har man liksom gått åt ett håll. Medan det här andra hållet har varit ganska fult.
Nej, men det är ju en rimlig tanke förstås. Om någonting är förbjudet eller väldigt tabu, så minskar ju efterfrågan på en sån behandling. Så det är en rimlig tanke. Och som många också sa, och man pratar om isbergsteorin, att ja, vi har bara sett toppen på isberget, men nu när vi släpper spärrarna så ser vi det fulla problemet. Det är några saker som talar emot det, och ett är då att attityderna skulle ha förändrats. Vi gjorde faktiskt en undersökning om detta redan i sekelskiftet, attityderna till transsexualism. Och har publicerat det. Och då visar det sig att folks inställning då i slutet på 90-talet till transsexuella, den var väldigt positiv. Den var faktiskt mer positiv än till homosexuella på den tiden. Så att det skulle varit väldigt negativa attityder, och att det skulle ha skett ett väldigt skifte i de här attityderna, det finns ingenting som talar för det. En annan sak som talade emot den här attitydförändringen eller tabuförändringen, det är att det skedde under en väldigt, väldigt kort tidsperiod. Vi pratar 2012-2013 i stort sett. Och det skedde i alla jämförbara länder vid exakt den tidpunkten. Så i Holland, Danmark, Norge, Storbritannien, USA, Kanada, i alla de här länderna sker det på, ökningen sker under exakt den här tidsperioden. Och det talar emot att det skulle vara någon attitydförändring i bland befolkningen som gör att ett tabu släpper, tycker jag. Men ja, det är ju indirekt bevisföring. Men det finns ingen som talar för det, helt enkelt. Det var inte så tabu innan, och det är fortfarande inte så tabu. Det måste vara andra saker.
Vad tror du hände de åren?
Jag tycker att det vore ett uppdrag för en grävande journalist att ta reda på vad som hände. Men det är bara vad jag tror då. Och jag tror ju att detta var, jag kallar det social smitta, och då blir en del väldigt arga, men det är ju ett sätt att säga att en idé sprider sig. Det är inget annat än det egentligen. Och det har vi sett många gånger förut, speciellt vad gäller psykisk ohälsa. En idé, en förklaringsmodell kan sprida sig, och ett välkänt exempel i psykiatrin är multipla personligheter, att man kunde växla, ja, man var olika personer, och det var väldigt populärt eller en vanlig förklaring till sitt illamående då, på 90-talet. Och det har i stort sett försvunnit idag. För det är ingen som talar om det. Så jag tror att det måste vi... Och det som skiljer då 90-talet från 2010-talet är ju sociala medier. Så en idé kan ju sprida sig från USAs väst eller östkust till Europa på en sekund, och ungdomar tar del av samma sociala medier och i samma kulturer. Så jag tror ju att detta är en spridning av en idé via sociala medier. Men riktigt vad som var startskottet för detta och så, det är inte min expertis att reda i det riktigt.
Men att det sprids hos unga, det är en sak. Alltså, man får väl ändå på något sätt konstatera att det kommer alltid spridas trender, positiva som negativa, hos människor och i synnerhet unga. Och det finns ju liksom många förlagor tidigare som ungdomskulturen sprider sig helt enkelt. Mm. Men det är en sak. Men det är en annan sak att vården så att säga hakar på, och även om vi väntar med politiken lite grann. Men vården hakar ju någon mån på, och det finns en, man bör ju tala om könsbekräftande vård, det vill säga att man ska bekräfta det kön som barnet identifierar sig med. Och jag tror att en hel del politiker i det läget upplever att ja, men om experterna om vården säger att det är på det här viset, och även den här patientgruppen som många sätt är sårbar. Om de säger att det är på det här viset, ja, men då måste det vara så här. Och då ska väl vi bereda vägen för att de får den vården som behövs. Hur förklarar du att vården är så tillmötesgående när det ändå, du har uppmärksammat och andra uppmärksammat att det finns farhågor med att när man gör påbörjar en behandling, i synnerhet med hormonpreparat eller pubertetsblockerande, att det kan finnas biverkningar. Det är inte säkert att det är den mest optimala behandlingen för bäst mående. Hur förklarar du vårdens agerande?
Jo, men jag tror att liknande fenomen kan ha setts tidigare för andra tillstånd. Och jag tror det kan vara så att man är som enskild kliniker, vill man ju hjälpa sina patienter. Och så har man kanske en liten kärngrupp som man hjälper och tycker sig se också bli förbättrade. Och då blir man väldigt entusiastisk för denna behandlingen. Så enskilda klinikers bedömning av behandlingsframgång är inte ett reliabelt mått. Det vet vi liksom. Och det är därför vi måste göra studier. Därför att om du skulle fråga mig så skulle jag ju ha klinisk erfarenhet av ett visst antal patienter. Och det stämmer ibland, men ofta kan det leda helt fel helt enkelt. Och det som är märkligt i den här historien är ju att de studierna kom ju inte. Utan här fanns ett protokoll som vi då kallar The Dutch Protocol, därför att det togs fram i Nederländerna. Och det togs fram då för extremt ovanliga fall. Barn då som hade uppvisat könsdysfori, eller i alla fall könsöverskridande beteende sedan barndomen. Och där saken i stort sett, alla var eniga om att det här kommer leda till transsexualism i vuxen ålder. Och då ville man gå in tidigt och blockera puberteten för att det skulle vara enklare då att könskorrigera i äldre åldrar. Och det där tyckte nog till och med, ja, men jag tyckte, vi pratade om det redan på 90-talet och tyckte nog att det skulle vara en god idé att hjälpa de här personerna. Men då pratade vi om 1, 2, 3 fall i Sverige per år, alltså något extremt ovanligt. Och då går det inte att göra riktigt storskaliga kontrollerade studier. Och då tillämpades den här behandlingen. Så det fanns liksom redan en etablerad behandling för de här, men då för ett noga utvalt extremt litet antal patienter. Och sen exploderar det, och sen är det plötsligt hundratals patienter. Och då fortsätter man bara. Men då måste man ju ställa sig frågan, är det här, de här hundratals personerna som dessutom då mer sällan har upplevt detta som barndomen. Det är någonting, en tanke de har fått för kanske bara några månader sedan. Hjälper den här behandlingen eller gör vi nytta med den här behandlingen? Men den frågan ställdes inte. Och det är också så att det här fältet är mycket drivet av någon slags aktivism eller ideologi. Där att bara ställa den frågan, är det verkligen en effektiv behandling? Det betraktas i sig som en kränkning av de här patienternas rättigheter. Jag ser det precis tvärtom förstås. Det är ju verkligen att ta tillvara eller att värna de här patienternas rättigheter. Att ställa sig frågan och göra ansträngningarna att undersöka om detta fungerar. Det är ju diskriminering mot den här gruppen att inte undersöka om det fungerar eller inte. Som vi gör för alla andra patientgrupper. Så det har helt enkelt också varit känsligt att ställa frågan om pubertetsblockerande behandling i detta fallet då, fungerar. För då är man på något sätt, då har man en kritisk inställning, kritisk i meningen att man inte riktigt tycker om detta. Men så är det ju inte. Utan den kritiska inställningen är ju att vi ska identifiera de patienterna som gagnas av den här behandlingen. För det är säkert några som gör det. Kanske en kärngrupp. Men vi ska ju då inte ge det till patienter som vi tror försämras eller skulle få svåra biverkningar. Det är ju standardförfarande i medicinsk forskning. Det är inget konstigt. Men här har det ansetts som kränkande. Mycket märkligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
När jag har skrivit och varit skeptisk till att det finns evidens för att det är så pass välgörande för så många som det gäller, och att jag har inte förnekat att det, som du säger, att det finns antagligen en liten grupp, antagligen lika stor som det fanns innan, det vill säga ett stadig grupp år över år. Då har jag ofta fått höra att ge pubertetsblockerande preparat, det vill säga att fördröja puberteten hos ett barn i tidiga 10-11 någonstans där, 12, eller ge hormonpreparat, det är en reversibel behandling, så det skadar inte. Det vill säga att det finns ingen risk här. För att även om det är så att du har rätt, att ja, men det var inte det här, det var något annat. Det var uppväxten, det var något annat, psykologiskt problem eller något helt annat. Då är det ingen fara, då är det bara att sätta ut behandlingen och fortsätta med någon annan behandling. Om det nu behövs någon sådan överhuvudtaget. Mm. Att det är så att säga en riskfri intervention så länge man inte gör kirurgiska ingrepp. Och kirurgiska ingrepp, det gör man senare, så du behöver inte oroa dig. Det är vad jag har fått höra när jag har sagt att ja, men jag tror att man bör idka en försiktighetsprincip här, och att man politiskt bör tänka över det här för det skadar inte. Och då, som sagt, det ena är, det finns ingen risk här, och B, om man väntar med behandlingen så riskerar den här patientgruppen att lida väldigt mycket mer och kanske till och med begå självmord.
Mm.
Och därför är försiktighetsprincipen snarast en riskprincip, skulle man kunna säga.
Mm. Jag får nästan börja med det senare påståendet, därför att så har det ju sagts. Ja.
Mm.
Och nu började det ju, kom faktiskt en finsk studie helt nyligen här nu som visade att så är det inte. Alltså att självmordsrisken är förhöjd i den här gruppen, det är ställt utom allt tvivel. Men att det skulle bero på könsdysfori finns inget stöd för. Utan det här är ju en grupp som har mycket annan samsjuklighet som depression, som ADHD, som autism, ätstörningar och så. Och de tillståndet i sig är ju förenade med förhöjd suicidrisk. Och sen så lägger man på det här med könsdysfori och då tillhör de den gruppen. Liksom. Och att det här skulle vara någon livräddande behandling i den meningen, det finns inget stöd för alls. Det har ju faktiskt gjorts studier på där man har tittat på om det här minskar suicidrisken, så vi gör det inte. Men den andra frågan är detta en helt ofarlig behandling? Och så lanserades det ju. Och det finns ju tidigare erfarenhet av den här behandlingen. Folk kommer, eller barn kan komma i puberteten väldigt tidigt och då har man använt den för att förskjuta puberteten. Så man har ganska god erfarenhet av detta då. Men att fördröja en vanlig pubertet, det hade man ju inte riktigt undersökt. Och nu vet vi då att på det kroppsliga planet så är det så att man stoppar mineraliseringen av benen, alltså benstommen blir normalt starkare under puberteten och den här pubertetsblockerande behandlingen förhindrar det. Och sen när man slutar med den, då återfår man en del av detta, men det finns inget som hittills har visat att man återfår det helt, utan man kan drabbas av benskörhet. Det är en biverkan. Den biverkan, alla behandlingar har biverkningar. Så egentligen är ju det här påståendet felaktigt från början, därför att det finns inga livräddande riskfria behandlingar. Det skulle placera pubertetsblockerande hormoner i en helt egen kategori, helt unik behandling i så fall. Men viss benskörhet kan man ju acceptera om det här verkligen är en livräddande behandling. Men det vet vi inte att det är. Men sen finns det ju, så det är ju rent kroppsliga effekter då, och de är dåligt utredda, men det finns en del och som tyder på att det finns vissa biverkningar, vissa metabola biverkningar, och längdtillväxt kan påverkas och så. Men sen så är det ju andra frågor, nämligen har barn rätt till sin pubertet tillsammans med jämnåriga? Om man ställer frågan så. Har barn rätt att till sin barndom? För puberteten är för många en ganska jobbig period. Och hör det till att vara människa att uppleva en inte extremt jobbig pubertet som leder liksom till suicidförsök? För skulle det vara så, då måste vi intervenera förstås. Men en ganska jobbig pubertet, hör inte det till mänskligt liv? Och kan vi ta bort det från barnen? Så då, vad som händer blir ju att alla ens kompisar, de kommer i puberteten med och upplever allt det som det medför, alla de förändringar, medan man själv inte gör det. Man själv förblir ett litet opuberterat barn. Och då tar man ju från det barnet den gemenskapen och mognaden och upplevelsen helt enkelt. Och vad händer sen då? 3 år senare, när man ska sätta ut den här behandlingen, då har ju kamraterna, de har haft flick- och pojkvänner och de har upplevt puberteten. Men man själv har inte gjort det. Man själv är kvar i ett prepubertalt stadium. Hur påverkar det? Och sen helt nyligen ställdes ju frågan då, hur påverkar det här kognitiva, alltså hjärnfunktioner? Och det vet vi väldigt lite om. Det finns extremt lite forskning på människa. Men det finns lite forskning på djur som man ju inte alls kan överföra oreserverat till människa förstås. Men de pekar på att det här är inte irreversibla effekter. Man har faktiskt till och med gjort det på tvillingfår av alla djur. Där man då har gett den ena tvillingen pubertetsblockerande behandling och den andra inte. Och det blir irreversibla effekter för den som får det, trots att sen puberteten kommer igång.
Och vilket svar då?
Spatial förmåga var det man testade där. Man får ju testa djuren på lite konstiga sätt. Och det går ju inte att öva. Vi kan inte veta att det är samma sak på människa. Men det brukar vara så med djurstudier att det är ett första steg. Och om vi får signaler där så bör vi undersöka det hos människa. Så den artikeln som sammanfattade den här forskningen sa ju att det måste vi göra nu. Vi måste ju undersöka patienter före och efter. Och det finns en enda sån studie. Och det är en enda person. Det är vad som finns. Och den personen förlorade 10-15 IQ-poäng under pubertetsblockerande behandling. Men det betyder inte alls att pubertetsblockerande behandling gör att vi tappar IQ. För det är ett enda fall. Men det gör att vi borde utforska detta med större grupper helt enkelt. För om det är så, då är det ju mycket allvarligt förstås. Men det vet vi inte.
Mm.
Och återigen, Att ens föreslå att vi måste utvärdera säkerheten av behandlingen, det betraktas då som en kränkning. Vilket är helt obegripligt för mig. Det måste ju vara precis tvärtom. Det måste ju vara så att man värnar de här patienterna om man inte vill utsätta dem för en skadlig behandling.
Men hur kunde det här, om vi håller oss kvar vid hur det här under 2010-talet ändå blev en typ av vård som ökade i omfattning. Och det är klart, innan det finns en population att studera så är det svårt att utvärdera.
Mm.
Men det här har ju varit en vård som inte ges experimentellt på ett sjukhus exempelvis inom ramen för en stor forskningsstudie. Utan det här ges som en vård som det står information om på 1177. Och man har så att säga börjat i en annan ände.
Mm.
Man har börjat med en experimentell behandling. Vad jag vet inte utvärderat den systematiskt i Sverige. Och sen så kommer det studier från att man, det är inte bara i Sverige man har gjort det här förstås. Det har gjorts i andra länder också. Mm. Men det är som att man har gjort det bakvänt.
Mm. Ja, nu jag kan förstå varför det inte blev gjort. Därför att, återigen, behandlingen togs fram för en väldigt liten grupp och den här ökningen kom väldigt fort. Så man skulle, i efterhand så skulle vi naturligtvis gjort så här. För det första, vi har flera hundra, upp till 1000 ungdomar per år som söker för detta. Då är första frågan, ja men hur går det på lång sikt om vi inte gör någonting?
Kontrollgruppen?
Nej, utan bara följa naturalförloppet kallar vi det. Vad händer? En vanlig förkylning går över, så det finns inga skäl att behandla det. Medan Parkinsons sjukdom blir bara värre och värre och värre. Det vet vi till exempel. Vad gäller könsdysfori som uppstår i puberteten, inte har funnits tidigare, framförallt hos flickor då. Vad händer med det om vi inte gör någonting? Alltså naturligtvis stödjer och pratar och behandlar allt annat som finns. Om de har ätstörning eller depression eller så. Det ska vi ta hand om. Men för könsdysfori gör vi ingenting. Och så ser vi, vad händer när de är 25 och 30 år? Om då det visar sig att könsdysfori finns inte kvar, då var det ju rätt att inte göra någonting och då har vi inget medicinskt problem. Men det kan också hända att den här gruppen fortfarande lider svårt av könsdysfori och kommer och säger att jag hade verkligen velat ha hjälp när jag var 15. Då hade jag inte haft de här problemen som jag har idag. Då är det en signal till oss att ja, vi kanske borde agera tidigare. Men det vet vi inte. Vi har ingen aning. Vi har en viss aning faktiskt. Därför att de här studierna gjordes för ett par decennier sedan. Då följde man faktiskt barn med könsdysfori. För då fanns inte den här behandlingen. Och det visar sig då att det är väldigt få som rapporterar att de är transsexuella i vuxen ålder. Väldigt få. För pojkarna så var det en hel del som då levde som homosexuella när man följde upp dem. Och för flickorna var det mer blandat. Så det finns faktiskt en del sådana studier. Men inte riktigt på den här gruppen som vi har sett nu. Så det tycker jag skulle vara den första undersökningen. Och nu, den här behandlingen har ju nu då stoppats i Storbritannien. Eller inte i Storbritannien utan England faktiskt. Och Socialstyrelsen rekommenderar inte att vi ger den utom i exceptionella fall i Sverige.
Till barn,
alltså att blockera puberteten. Och då öppnar sig faktiskt en möjlighet att bara följa de här barnen och se vad som händer. Och då, vi pratar ju inte om på 6 månaders sikt då, utan vi pratar ju faktiskt om 5, 10, kanske 15 år. För det är ju det som är facit. För det är ett litet mysterium. Om detta alltid har funnits, som en del säger, och att nu ser vi bara det verkliga problemet, då borde det ju finnas väldigt många människor i din och, ja, du är yngre än jag, men i vår ålder, kvinnor, som säger att ja, det upplevde jag också när jag var 15 och jag önskar att jag hade fått behandling. Men det finns det inte. Det är klart att du kan säkert skaka fram en kvinna som säger det, eller två eller tre. Men det finns liksom inte tiotusentals kvinnor i Sverige i 40, 50, 60 års åldern som rapporterar att det här kände jag också som 15-åring och jag är bitter över att jag inte fick den här behandlingen. De finns inte. Och det talar emot att detta alltid har varit ett sånt här problem och talar för att det här är mer ett kulturbundet, tidsbundet fenomen som vi ser nu, och vi vet inte hur det kommer se ut om 10 år.
Men innebär inte det här då att vi tycks inte ha den här stora gruppen som säger att jag borde ha haft den här behandlingen på 80-90-talet eller tidigt 00-tal innan den här stora ökningen sker? Kan det omvända ske? Det vill säga att de som fick behandlingen i någon mån, pubertetsblockerare, hormonbehandling, senare på 20-30-talet eller till och med om några år kommer och säger den här behandlingen har gjort mig skada. Jag lever med biverkningar av den. Om det är osteoporos. Jag såg att när Karolinska gjorde sin initiala utvärdering av forskningsläget så gav de ett par andra exempel på biverkningar. Eventuella biverkningar, för det var inte säkerställt. Jag har även hört att ger man hormonpreparat under den här pubertetsåren så kan exempelvis sexualdriften påverkas negativt, eller till och med fertiliteten påverkas negativt. Kan det omvända hända, det vill säga att det kommer senare vuxna, sådana som är barn nu, och säga att jag var ett barn som hade många olika problem. Jag trodde att det var det här. Det var inte så att jag ljög eller någonting, utan jag trodde det. Mm. Det här stämde in på mig.
Mm.
Men den här behandlingen som jag kanske senare avbröt av ett eller annat skäl, den gjorde skada.
Mm. Ja, och då börjar det bli riktigt komplicerat. Så svar på den första frågan är ja, och det har ju redan hänt. Så att ett väldigt uppmärksammat fall var i Kirabell i London som då stämde den här Tavistock-kliniken för sin behandling. För hon menade precis det, att de utredde detta för lite, de var för snabba med behandling. Hon vann i första instans, förlorade i andra instans därför att man ansåg att det här är ett medicinskt beslut. Och det finns också, hemsidan heter väl detransition.se eller någonting sånt, som drivs av en person som beskriver det precis som du faktiskt. Ingen anklagelse egentligen mot vården, och rapporterar också att jag har frågat den personen, vad skulle jag ställt för fråga till dig för att, citat, avslöja att det inte var könsdysfori? Och då har hon svarat att det hade du inte kunnat göra, för att jag var helt övertygad om detta. Så hon är inte alls anklagande. Det är nu en hon då, som var ett han ett tag och som nu är hon igen. Inte anklagande. Jag har inga anklagelser mot vården. Därför att de gjorde ju bara vad hon sa. Däremot så är hon kritisk då mot att man inte utredde samsjuklighet eller var mer försiktig helt enkelt. Och så ja, det kommer komma sådana personer, och de har redan kommit. När jag säger att det blir mer komplicerat så är det ju så att vi människor kan ju anpassa oss till ganska många situationer. Om vi drabbas av svåra olyckor och blir förlamade och sådär, så är vår livskvalitet ändå ganska god efter bara några år. Och det finns ju de här Paralympics och folk mår jättebra liv liksom. Så det är nog inte säkert att alla de här personerna, även om det var fel, även om det i en kontrafaktisk värld, om de hade levt alldeles utmärkta liv utan den här behandlingen, så kommer de kanske ändå inte stämma staten. Därför att de har anpassat sig till den här behandlingen. Och faktiskt säger att ja, det är ett ganska bra liv. Vilket ju är skönt på ett sätt. Men möjligheten finns ju då att hade vi inte gjort någonting, så hade de för det första levt lika bra liv. Men de hade sluppit alla de här biverkningarna och medicinska riskerna som det här medför. Och också kostnader förstås. Och de hade kunnat få barn och så vidare och så vidare. Så att, hängde du med på det?
Att ja,
vi kommer se så kallade ångrare då, och det ser vi redan. Och de kommer naturligtvis bli fler ju fler vi behandlar. Men även om vi gör felbehandlar, så är det inte säkert att alla de kommer ångra sig. Och det är ju på ett sätt betryggande, men det är också lite oroande. För det gör att en sån här behandling skulle kunna institutionaliseras och löpa på. Därför att vi helt enkelt anpassar oss.
Men är det inte ett sådant läge? För jag köper att man vänjer sig och man accepterar. Det är ett sätt att hantera livsbeslut också. Det vill säga att man säger det här. Det här får ligga till hand, liksom hänförs till handlingarna. Det var mitt liv. Jag fattade de besluten.
Mm.
Vården gav mig den behandlingen. Och det, att man kanske inte vill. Man vill inte vara bitter gentemot någon annan. Det är kostsamt att vara bitter. Och man vill kanske inte för sig själv tänka att det var ett sånt fruktansvärt misstag. Och jag kan inte göra det ogjort. Och nu tänker jag stämma de jävlarna. Eller något sådär. Utan man tänker, vilket jag tror nog är en rätt bra anpassningsmetod att tänka. Ja. Det var som det var, nu lever jag så gott som det går.
Ja.
Det lägger väl än mer ansvar på vården som kan fatta ett ansvarsfullt beslut. Att vara försiktig och verkligen så här, vänta ut. Nu kritiseras ju den här väntan för att vara, ja, men det är den som skapar riskerna.
Mm.
Väntar du, det är då de mår sämre. Nu menar du att det inte är på det viset då, att man faktiskt ger en allmän vård och kanske behandlar om det är ätstörningar eller liksom ADHD, vad det kan vara, då kommer det bli bättre. Men jag tror att skälen till att politiken inte har hängt med här är att det fortfarande uppfattas som man ska skynda sig. Och det är väl det som ligger bakom den här könslagstiftningen då, förändringen från att man ska kunna byta juridiskt kön från 18 år till 16 år.
Mm.
Det är ett sätt att ge tidig vård. Tidig vård är bra.
Mm. Nej, men precis så. Man pratar ju om att underlätta.
Precis.
Så. Och underlätta har ju en positiv klang. Försvåra låter ju inte så bra. Men det beror på vad det är vi underlättar. Om vi underlättar ingången till någonting som sen är oåterkalleligt. Så, och som sen då i förlängningen skadar, så är det ju inte bra förstås. Och då kommer ofta ett argument att ja, men en del personer kanske då nöjer sig med detta och vill inte ha mer. Och det var ju också ett argument för att ge de här pubertetsblockerarna, det var att time to think, som det faktiskt finns en bok som är skriven om dem. Att man skulle reflektera över sin könsidentitet. Och det var länge oklart om man faktiskt gjorde det. Men nu får vi säga att den frågan är besvarad. Och det är, svaret är nej. Det är inte time to think. En studie från Holland, alltså, med faktiskt nästan 800 patienter, fann att jag tror att det var 97% eller 98% som fortsatte med hormonbehandling. Så i stort sett alla som börjar med pubertetsblockerande behandling fortsätter sen också med hormonbehandling och kirurgi. Så det är inte, hade det varit en tid för reflektion, så är det ju rimligt ändå att, inte vet jag, hälften sa att nej, men det var ingenting för mig. Och hälften fortsatte, eller några andra proportioner. Men om det är 98%, då är det ju startskottet. Och då ett sånt här juridiskt könsbyte, där finns ju då en ganska stor risk att det på samma sätt är ett startskott på ett spår som sen inte går att stoppa.
Men är inte det bra då? Så att om 97-98% eller vad det nu är, i stort sett alla fullföljer den här behandlingen om den inleds redan i 10-12-13 års åldern. Ja, men inte, det här är den studien, den nederländska studien, bevis på att det fanns ett behov av det.
Ja, men precis så tolkar ju författarna till den här studien resultaten och säger att det betyder att vi hade valt ut exakt rätt patienter. Det är ett sätt att tolka resultaten. Ett annat sätt är att säga att om det kommer in en osäker pubertetsflicka eller pojke, funderar över sin identitet, om man då säger ja, det här känner vi igen, det har vi en diagnos för, det kallas könsdysfori, det har vi dessutom en behandling för, då får du injektioner och då får du komma hit varannan vecka och få de här injektionerna. Och därefter finns det ännu mer behandling att erbjuda. Då kommer människor att välja det spåret. Alltså det är en väldigt attraktiv lösning som vården erbjuder. Vi har en förklaring på problemet. Vi kommer lösa problemet. Du behöver heller inte göra någonting själv. Du behöver inte jobba psykologiskt med dig själv. Och det finns ingenting sånt. Utan detta är ett tillstånd vi känner väl till. Och vi har en medicinsk behandling som löser alla de här problemen. Det är ju en oemotståndlig lösning för en problematisk pubertet, måste man säga. Men det är en falsk lösning, vill jag påstå. Återigen, jag måste hela tiden reservera mig för att jag tror att det fortfarande att det finns en kärngrupp och att det finns, vi måste fortsätta med den här transvården. Det är inte så att vi ska stoppa den. Absolut inte.
Men den kärngruppen, tror du den är på nivå med hur den var pre-2012?
Då? Någonstans där.
Och vad handlar det om, så vi kan repetera den här siffran? Den var viktig
på det. Ja, för jag jobbade ju med vuxna och då låg det på kanske 11, 12, 13, 14 i Sverige per år. Någonting sånt. Det kan vara lite mer, det kan vara 30 också, men det är förmodligen inte 1000 per år. Och för barn var det ännu mer ovanligt, då var det 1, 2, 3, 4 per år som sökte för detta. Och det är också skillnad på att ha ett... här finns en märklig tanke att den feministiska frihetskampen då har ju lärt oss att pojkar får lov att intressera sig för ballett och flickor får lov att klättra i träd. Men här, enligt det här tankesättet, så blir det ett problem. Det blir någonting som vi ska åtgärda och det ska också kopplas till lidande. Man kan ju vara en flicka som klättrar i träd och hellre umgås med pojkar. Men var kommer lidandet in? Det är ju bara om vi säger att du är en konstig person som gör detta. Då lider man ju förstås. Men om flickan får klättra i sina träd och umgås med sina pojkar, då finns ju inget lidande. Och ingenting för vården att befatta sig med överhuvudtaget. Det är ju det som feminismen har lärt oss. Och det är som att vi har glömt allt det nu under en väldigt kort tidsperiod. Utan vi ser nu, det är något fel i hjärnan på de här personerna. Så de har egentligen en annan könsidentitet. Och det finns en medicinsk behandling för. Det är en slags biologism dragen till sin extrem. Mycket märkligt.
Hur kommer det sig? För det här är en märklig paradox. Och det konstiga har jag märkt här. Det har inom politiken skapats en sorts underlig allians mellan gamla skolans feminister och personer som vill idka någon sorts försiktighetsprincip. Rätt ofta liberala eller konservativa. Som nästan rekapitulerar just feminismens insikter om att det viktiga är väl att det finns en multitud av roller. Det finns många sätt att vara kvinna på.
Mm.
Det finns många sätt att vara man på. Och att vi behöver inte göra allting till en fråga för medicinen. Så det kopplas en sån märklig allians där. Men motsatt så är det så att för medikaliseringen är ju också en blandning av höger- och vänsterpartier. Personer inom vården som vissa kanske är aktivister och andra som bara inte är aktivister men bara uppriktigt tycker att titta vilket lidande hos de här barnen.
Mm.
Vad tror du det beror på att man tog det här ändå rätt radikala steget från att acceptans för att det finns olika sätt att vara man och kvinna på, pojke och flicka, till att det här är någonting vi ska lösa medicinskt och rätt invasiva behandlingar som ju i vissa fall slutar med kirurgi.
Mm.
Och då är man ju ganska djupt inne i medicinering av någonting som kanske egentligen då bara någon generation tillbaka i tiden handlade om ja, men det är viktigt att alla får förverkliga sig själva så som de vill. Vilket jag tycker är ett fint ideal.
Mm.
Som har ju inte alltid varit ett ideal. Utan det fanns en mycket hårdare kontroll förr i världen. Som då gjorde att många människor kände sig väldigt obekväma. Mm. Det levde väldigt mycket för då.
Mm.
Det här oerhört kraftiga steget.
Mm. Ja, men jag tror att Orbán och Putin har med saken att göra.
Mm.
Och med det menar jag att det finns ju människor som faktiskt är emot transpersoner och emot homosexuella på riktigt. Man gillar det inte. Och de vill ju nästan alla vettiga personer i Sverige och i andra liberala demokratier distansera sig från förstås. Och då har transrörelsen sagt, alltså, de har ju drivit väldigt mycket där att kön är könsidentitet och vi vill ha rätt till den här hormonbehandlingen och så. Och eftersom Orbán och Putin är emot det, då måste det vara rätt det som transrörelsen säger. Och jag håller ju med transrörelsen så långt i att vi har rätt att uttrycka oss som vi vill. Vi har rätt att uppträda som vi vill. Vi har rätt att älska vem vi vill. Allt detta. Men vi har inte... Det är inte en mänsklig rättighet att kräva vilken behandling som helst. Det vore också något helt nytt. För även om man har, om man tror att man har ont i magen så kan man inte kräva att få magsäcken bortopererad. Det går liksom inte. Det är inte en mänsklig rättighet att få det. Så där är något... Men det här blir ju så komplicerat. Det är ju jättesvårt att sätta sig in i alla de här frågorna. Så det är klart att om man är en liberal politiker och så ser man att på ena sidan står Orbán och Putin och skriker och det andra är någon slags förlängning på gayrörelsen. Ja, men då måste ju det andra vara, det måste ju vara rätt förstås. Och jag är liberal så det måste jag hålla med det. Men man kan fortfarande vara för alla de här rättigheterna och vara liberal men ändå sätta någon slags gräns vid när folk hävdar att man har mänsklig rättighet att bli opererad eller mänsklig rättighet att bli kallad för någonting man inte är, som ju den här juridiska könet är då. Då har man ju gått över någon gräns där man inkräktar på mina mänskliga rättigheter att tala sanning. Rörigt resonemang kanske. Men jag tror att det är sådana komplexa mekanismer som har spelat in här. Och den här, det är ju en lobbykampanj för att definiera kön som en upplevelse. Och det finns ju officiella dokument. Och jag nämner ofta Denton-rapporten, D-E-N-T-O-N, som man kan googla på. Som är ett långt dokument som beskriver hur den här kampanjen ska bedrivas. Och det är bara intressant att se att en viktig punkt det är undvik media coverage. Så att när man inte får Liberalerna och Moderaterna att ställa upp i debatter om detta så följer de bara den manualen för hur den här kampanjen ska bedrivas. Och en annan kampanjpunkt är avmedikaliserade. Säg att detta har ingenting med medicin och vård att göra så, utan det är mänskliga rättigheter det handlar om. Och jag tycker inte det. Jag tycker att om man har personer som lider och vi har en behandling, då är det en medicinsk fråga. Fungerar den behandlingen för detta lidandet? Om ja så ska vi ge den, om nej ska vi inte ge den. Det är inte en rättighetsfråga. Man har bara rätt att få behandling som fungerar.
Tangentens riktning är väl ändå att det här mer och mer håller på att bli en medicinsk politisk fråga snarare än att handla enbart om mänskliga rättigheter. För när jag började skriva om det här, då nästan enbart handlade om just behandlingen som gavs till barn. Svaret var ju alltid, du ifrågasätter människors mänskliga rättigheter, och sen så på något sätt så det andra, det vill säga den rent det kloka i att ge hormonbehandling på pubertetsblockerad, det på något sätt skyldes över att nej, men det är ingen fara det där, oroa dig inte över det, utan det viktiga är här, vill du att de här ska få korrigera sina kön eller byta sina kön, oavsett hur man kallar det, eller vill du att de ska må dåligt? Det är den viktiga frågan du ska svara på och ställa dig upp för mänskliga rättigheter. Men jag tror att tangentens riktning är nu att det här mer och mer håller på att faktiskt bli en medicinsk diskussion, och också hur ska politiken förhålla sig till medicinska rön. Mm. Och det verkar ju så att i minsta fall så är det ju så att att forskningen är mångbottnad här. Det vill säga att det finns inte entydiga bevis för att det enbart är bra. Och i värsta fall så verkar det som att det inte gör så mycket nytta överhuvudtaget, annat än för en väldigt begränsad grupp människor.
Mm.
Så jag vet inte vad ditt intryck är av vården som helhet. Mitt intryck av politiken är att M och L som just nu är avgörande för att den här förändrade lagstiftningen ska träda i kraft i april är egentligen inte så entusiastiska inför det här, utan det finns en spårbundenhet i detta. Det vill säga att de har så att säga, gått på den här Denton-taktiken liksom, mm. att det här är en rättighetsfråga och Moderaterna och Liberalerna har en självbild av att vara liberala partier,
mm.
och därför så är detta rätt och rimligt. Men att det är ingen jätteentusiasm kring det, speciellt med tanke på att väldigt många inom partierna tycks dessutom ifrågasätta att det är kloka i det här.
Mm.
Det vill säga att de har på något sätt kanske avprogrammerat sig lite och tänkt att nej, men man kanske bör tänka på det här på ett mer krasst, pragmatiskt vis. Vad är nytta, vad är skada och så vidare, och inte betrakta det som en binär, bra, dålig fråga. Men vad tror du inom vården? För den är avgörande och den kommer vara tongivande för hur sen politiker anpassar sig. För i Sverige så är politiker ofta väldigt visar väldigt stor vördnad inför den medicinska expertisen.
Men jag tycker det är hoppingivande och jag håller med dig faktiskt. Så att bara det faktum att Socialstyrelsen som tidigare då rekommenderade att detta skulle ges skyndsamt, de här pubertetsprogrammen, mm. så stod det på hemsidan, och det pratades också om att man ska omhänderta barn där föräldrarna motsätter sig detta, och så det var ganska grovt om jag får tycka någonting. Men då fick Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera evidensen, som i sin tur gav bollen till SBU som gjorde det då. Och då kommer man ju fram till att det finns, man säger inte att det är dåligt, man säger bara att det här det finns inte vetenskapliga studier för att utvärdera den här behandlingen i stort sett. Och när det är fallet, då ska man inte ge det rutinmässigt, utan då ska man göra det inom ramen för kliniska prövningar, så som med all annan behandling. Och det säger nu Socialstyrelsen. Och sen har gjorts mycket mer uppmärksammat internationellt naturligtvis i England. De har också en sån organisation som heter NICE. Och de kommer fram till precis samma sak som vi gjorde i Sverige. Vilket inte alls är konstigt, eftersom man följer ju en metodologi. Så alla som gör den här evidensgenomgången kommer komma fram till ungefär samma sak. Det är ju samma studie vi tittar på. Och England har också backat. Det har gjorts en likadan utredning i Norge som kommer fram till samma sak, och en i Tyskland som kommer fram till samma sak. Och nu höjs det krav i USA på att man ska göra det. Men egentligen gör man ju bara samma sak hela tiden. Så ja, här finns ett skifte i att se detta som... För det var ju väldigt framgångsrik argumentationsteknik. För vem vill vara emot mänskliga rättigheter? Precis. Jag räcker upp handen och säger, jag är emot mänskliga rättigheter. Det går ju inte liksom. Men om man ser det mer som en medicinsk fråga, då är det ju, och då är det inte svart eller vitt heller, utan den här behandlingen kan funka för en del. Så är det med alla andra behandlingar. De funkar för en del, de funkar halvbra för andra, och de funkar inte alls för en tredje grupp liksom. Och så kommer det väl bli här också. Den här högljudda, om vi kan lämna den högljudda rättighetsdebatten och ta ner det på vårdens nivå, så kommer det bli mycket klokare och välavvägda beslut som också kan justeras med ändrad evidens. Så jag tycker ingenting om detta egentligen. Alltså jag tycker inte att pubertetsprogram är bra eller dåligt i sig, utan det är ju bara att titta hur brukar det gå. Och om det kommer studier som visar att det här är toppen, då ändrar jag mig. Det är ju skillnaden då från att ha en ideologi. För där har man ju bestämt sig på någonting i förväg då. Det är ju fördel med att vara vetenskapsperson. Man får lov att ändra sig, för nu har det kommit nya data, ny evidens.
Tror du det kommer vara så om 10 år att vi är nere på de siffrorna vi hade före 2012? Det vill säga att den här epoken 2012 till vad det nu kan vara, 20, någonting 20. Kommer den i efterhand att betraktas lite grann som en väldigt speciell epok inom vården där ideologi gjorde insteg tillsammans med mycket. Det hände väldigt mycket annat ideologiskt på 2010-talet som är relaterat till det här och också tekniskt och sociala medier, men det finns mycket annat också kring identitetspolitik och så vidare. Tror du att vi kommer komma tillbaka till de gamla nivåerna eller i närhet av dem, eller är vi inne i någonting som kommer följa med väldigt länge?
Så om vi ska lära oss någonting av historien så är ju är det precis så att sådana här fenomen uppstår. De har en höjdpunkt och de klingar av och ingen märk i det tysta helt enkelt, de bara försvinner. Så hur långt, så det skulle ju vara min prognos för barn. Och vi måste också skilja på barn och vuxna. För vad gäller vuxna, där kan jag mer resonera i termer av rättighet faktiskt. Det blir lite som plastikkirurgi eller livsförbättrande åtgärder. Om en vuxen kvinna eller man önskar medicinska åtgärder för att må bättre och kan ta ansvar och kan fullt informeras om de möjliga biverkningarna och så här brukar det bli och så, och sen väljer då att ja, men jag vill ha det i alla fall, då kan jag mer köpa det här rättighetsresonemanget. Då får du ta ansvar för det. Det kan bli bra, och det blir ju bra i många fall. Det vet vi ju. Alltså, det finns ju många transpersoner som vittnar om det. Förstås. Annars hade vi ju inte hållit på med detta sedan 70-talet. Liksom. Så det är ju ingen tvekan om den saken. Så det blir en helt annan sak när människor har fyllt 25 år, tycker jag. Och man kan frontalloberna utveckla det, och man har ett konsekvenstänkande och man förstår vad det innebär att inte få barn och sådär. Så där köper jag det. Så kanske hamnar vi inte tillbaka, som svar på din fråga, så kanske hamnar vi inte tillbaka i situationen som var innan. Men vi kanske gör det för barn. Men däremot för vuxna kanske vi blir mer liberala i meningen att det kanske är fler personer som prövar att leva i den andra könets roll, även med medicinska åtgärder. Och det gör ju inte så mycket. Frågan är ju då naturligtvis, ska det finansieras med offentliga medel? Men det är ju en annan fråga. Men det är spännande att se. Men jag har haft fel för.
Vi får se. Tack så mycket, Mikael, för det här samtalet.
Tack.
Det här var ett avsnitt av Samtal med Tveiman. Producent för detta avsnitt var Adam Bergsten. Och nya avsnitt kommer varannan tisdag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.